God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Och det är del 34 vi har kommit till.
Ja, välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Nu har vi ju kommit till ett väldigt intressant kapitel tycker jag. För nu har vi börjat på Saulus första missionsresa. Alltså apostlagärningarna 13. Och vi sa förra gången att man skulle kunna dela in det här kapitlet. Det är ganska långt, ser jag. Det är 52 versar. Man kan dela in det i åtminstone tre naturliga delar. Den första, de är inte proportionerliga, för den första delen är bara verserna 1 till och med 4 eller 4a. Nämligen hur det gick till då när de sändes ut. Och vi konstaterade att här används också ordet apostelerna, alltså att de sändes ut, att de var som apostlar, fast de var inte apostlar i den där ursprungliga meningen, men de var apostlar ändå i den meningen att de var utsända, för det är ju vad ordet betyder. Och det gjorde vi förra gången. Och sen den andra delen här, det är då från 4b kan vi säga, där det står att de seglade till Cypern och så vidare. Vidare vers 5 till och med vers 12. Där har vi en berättelse, där får vi veta vad som hände på Cypern. Och sedan resten av kapitlet från vers 13. Så får vi veta vad som utspelar sig i Antiochia i Pisidien. Alltså det andra Antiochia. Inte Antiochia i Syrien som de utgick ifrån, utan Antiochia i Pisidien som de kom till. Och det är ju ganska långt avsnitt, men det är för att Lukas har klämt in hela Paulus missionspredikan här också. Det är därför som det blir lite längre. Han ger exempel på hur det lät där Paulus gick fram. Men vi låter oss börja med att läsa då från vers 4. Jag tror vi kan ta hela avsnittet där, 4 till och med 12. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan for de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Bar Jesus. Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: "Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen." I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom, och han gick omkring och sökte efter några som kunde leda honom. Och när landshövdingen såg det som hände, kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. Så det var verkligen en rivstart får man säga. Ser vi då att de tar sig ner till Seleukia. Nu har ni fått kompendiet, det finns ju ett sådant. Och där finns också en karta på nästa sida, skulle jag tro att det är då. Jag kanske ska bara förklara någonting om den kartan, så ska jag komma tillbaka till den sedan. Det är två saker som visas framförallt på den kartan. Det som du först lägger märke till, det är förstås att första missionsresan är utritad. Och då ser ni att den börjar där i Antiochia, längst till höger, österut, Antiochia i Syrien. Och där tar han sig ner från Antiochia till Seleukia. Seleukia är alltså Antiochias hamnstad. Så det ligger bara någon mil ner till havet. Och därifrån tar han båten till Cypern. Första platsen heter Salamis. Och sedan så står det ju i texten att han reste över hela ön. Jag läste i en kommentar här att det kunde mycket väl ha varit så att Paulus tog båten. Han kom ju med båt och han kunde ha åkt båt från Salamis ut efter kusten till Paphos. Och de hade ritat då den här första missionsresan, så han hade ritat den sträckan ut i havet. Men det stod ju faktiskt i texten att de reste över hela landet. Ja, de kunde ha tagit havet, men de kunde också ha tagit kustremsan på land så att säga. Eller man kunde ha tagit från Salamis till Paphos rätt över ön där. Det är en sträcka på ungefär 20 mil. Det är som till Linköping alltså. Så att det tog nog några dagar för dem. Om de gick eller åkte häst. Och sen fortsätter de då från Paphos upp till Attalaya, som är hamnstaden till Perge. Det står inte så mycket om Attalaya precis, men det står om Perge, det var dit de kom. Och sen fortsätter de rakt norrut till Antiochia. Och så österut då till Iconium. Ner till Lystra. Och så till Derbe. Och där vänder de och reser i princip samma väg tillbaka. De går inte till Cypern, utan de går direkt hem till Seleukia. Men det är alltså första missionsresan. Som den är beskriven i alla fall i apostlagärningarna. Det är det ena man lägger märke till. Det andra som ni ska lägga märke till. Och det är det som står i rubriken också. Att det som är utmärkt här är de romerska provinserna. Och nu ska jag inte göra det rörigt för er. Det kanske kan bli rörigt för er ändå när ni börjar tänka själva och vi kommer vidare. Därför att här kommer ju nämnas en del namn framöver. Det som är utmärkt här är de romerska provinserna, alltså inte landskapen. Och det här är dessutom provinserna fram till år 43. För de gränserna som i de romerska provinserna, de ändrar sig lite då och då. Till exempel kan jag berätta att ni ser där de kommer i land där i Perge. Det landskapet heter Pamfylien. Och Pamfylien, där alltså Perge och Attalaya ligger, det är landskapet Pamfylien. Det slogs ihop med Lykien. Så att och blev en romersk provins som hette Pamfylien-Lykien. Men det var efter år 43. Så sådana där förändringar kunde äga rum. Och det betyder att när man läser då nytestamentliga texter så är man inte alltid riktigt säker på vad som åsyftas. Och det blir väldigt tydligt när man kommer till Galaterbrevet. Här ser ni Galatien på kartan. Det är alltså provinsen Galatien. Den går ju ända ner till... Ja, den infattar i alla fall Antiochia och Iconium och Lystra och Derbe. Ni ser att det ligger i Galatien alltihop. Men det ligger inte i landskapet Galatien. Utan det ligger i ett landskap som heter Pisidien. Och Frygien ovanpå där. Så det är, när ni stöter på de här orden så är det inte alltid så helt enkelt att hålla reda på dem. Utan bara kom ihåg att här är det provinserna. Som är utmärkta. Sen har ni ett stort område till höger som, där det inte finns något provinsnamn utsatt. Men ni känner igen namnet på den provinsen också. Den provinsen, om ni har penna kan ni gott skriva dit det. Den heter Kappadokien. Jag vet inte varför det inte står utskrivet på den här kartan. Om det bara har fallit bort eller vad det nu kan vara. Men det är Kappadokien. Så då har ni lite koll på kartan och vi får nog återkomma till den. Titta på den lite mera. Här har de då alltså seglat från Seleukia mot Cypern. Och då kommer man ganska naturligt på den här tiden till Salamis som är den stora kuststaden eller hamnstaden där. Och jag vet inte om jag berättade det, kanske att jag nämnde om det, men vi var på Cypern nu på semestern här i augusti. Och då tog vi oss bort till Famagusta. Och där går ju gränsen, vet ni, mellan den grekiska delen utav Cypern, södra Cypern, och den turkiska, norra delen. Och här har man inte kunnat färdas emellan tidigare, men numera så kan man göra det. Dock är det så, när man kommer längst till österut där vid Famagusta, att det finns inga vägskyltar, det finns inga riktiga vägar. Och frågar man så är det inte säkert att de vill berätta hur man tar sig över gränsen och så. Så det är lite krångligt. Men vi tog oss över in mot landet, alltså väster om Famagusta. Därför att precis norr om Famagusta så ligger Salamis. Och dit vill jag gärna komma. Salamis är ju inte utgrävt egentligen, så att det är ju ingen stad som man kan färdas i, utan det är ett arkeologiskt område. Men vi lyckades ta oss fram till det här arkeologiska området, och det fanns någon restaurang och parkeringsplatser, och det var lite naturområde där invånarna i Salamis, för det finns en modern del av Salamis också, gärna tillbringade tid, förstod vi. Och så kunde man då komma in på det här området, det antika Salamis, och de har grävt ut vissa delar. Och då gick vi in där och har betalat våran biljett, men det visade sig alltså att från det att vi gick in, blir norrifrån då, från Salamis, så var det en sträcka alltså på 8 kilometer. Så att det var ju ett jätteområde, och allting var inhägnat 8 kilometer långt ut efter kusten. Men det var ju inte utgrävt särskilt mycket, men det fanns en del utgrävt. Jag tror vi gick nog kanske 2-3 kilometer in, därför då kunde man komma bort till några intressanta byggnader. Jag trodde först att det kanske var synagogorna som var framgrävda som man kom till, men det var en bysantinsk kyrka från 300- eller 400-talet. Och jag visste ju inte någonting om det här, så att jag visste inte vad vi skulle se heller, utan när jag kommer dit så tänkte jag, undrar om det var en hamnstad, då borde man kunna se någonting utav själva hamnen, eller bara hav ända till kustremsan. Men mycket riktigt, när vi stod där vid den här bysantinska kyrkan, och så var det en sluttning ner, ganska brant sluttning ner, och så ligger hamnen där nere, då kunde man se piren under vattenytan. Det är såklart vatten, så den gamla antika piren kunde man se. Och då visste jag att där måste Paulus ha anlänt som första anhalten på första missionsresan i Salamis. Och det här var som sagt inte bara ett stort område, utan det var en stor plats. Och det fanns, förstår vi av texten här i vers 5, där det står om att han predikade Guds ord i judarnas synagogor, alltså i pluralis. Det fanns flera synagogor i Salamis, inte bara en. Så det här var nog den rätta platsen att anlända till. Och när han kommer till Salamis så predikade han alltså Guds ord i judarnas synagogor. Och här ser vi det som kommer att bli ett mönster. Han går alltid till judarna först. Ni vet ju det från Jerusalemstiden, så att säga, att vi sa det, att man hade ju den förståelsen att först skulle hela det judiska folket bli frälst, sen skulle det gå ut till hedningarna. Och den tanken var inte bara självklar, utan den satt så djupt. Så att det var väl sannolikt det som gjorde att Saulus gjorde som han gjorde också. Han gick alltid till judarna först. Sen när de vände sig emot honom, då blev det en ny situation, och det ska vi också läsa om. Man kan ju också uttrycka som så att det var inte bara för att han var tvungen att gå till judarna först, utan det var väl också det att de faktiskt har ett företräde i den meningen att de har förstfödslorätten. De har ett förstahandskontrakt med Gud, eller man ska uttrycka det. Inte det enda kontraktet. De är inte det enda folket, men de är förstlingen, det var förstfödde sonen Israel. Så det var väl rätt och riktigt att han predikade för dem först. Och så står det inte mer. Här står inte vad han predikade, här står inte vad som hände, finns inget resultat eller så. Och det kan man ju kanske begripa, att inte Lukas kan skriva och berätta om allt det som de egentligen visste varje gång. Och det kan ju vara skönt för oss som bibelläsare också, att inte behöva läsa Paulus predikningar i 10 olika kapitel, samma innehåll. Så han har nog redigerat det här bra, den kära Lukas. Sen så står det då att de hade med sig Johannes som medhjälpare, eller som tolk, som ordet kan betyda också. En hjälpare helt enkelt. Och han är bara omnämnd där. Vi vet ju att han övergav Paulus och Barnabas sedan när de kom till. Vart var de kom? De kom till, var jag in i Perget? Nej. Titta på kartan. Jo, det var nog Perge eller Attaleia som de blev. Övergav dem redan på en gång. Och vi kommer dit i alla fall så. Så att han är bara omnämnd där som liksom en förvarning. Och sen så far de då över hela ön ända till Paphos som ligger på den västra kusten av Cypern. Och det är ju en levande stad idag, Paphos. Så där kan man gå omkring. De har många fina fiskrestauranger för er som vill åka dit. Där är färsk fisk. Men där när de kom till Paphos så träffar de en jude. Och nu återberättas då någonting här som finns anledning att återberätta. Inte bara att han var jude utan också att han bedrev trolldom, att han var en falsk profet. På grekiska så är det ordet magos som används. Magos, alltså som vi har i magiker. Det är samma ord som används om de tre vise männen. De är också magoi. Och när det står magoi så kan det vara människor med, jag säger inte kristen profetisk gåva, men med profetisk gåva eller övernaturliga insikter, trolldom, djupsinniga filosofer, visdomslärare som vandrade omkring i ett mångkulturellt samhälle, ett synkretistiskt samhälle. Religionerna flöt samman lite hur som helst. Och de här hade ofta sådana lyssnarskaror och kunde leva på de gåvor som de hade. Så de kunde helt enkelt leva på det här. Och den här mannen här, Elymas Bar Jesus, eller Bar Jesus Elymas, han levde ju uppenbarligen på det här. Kanske till och med var understödd av den här landshövdingen. Och då hade förstått att de hade en särskild relation. Att Bar Jesus naturligtvis inte ville att Paulus skulle befria den här landshövdingen från villfarelsen. Utan han ville hindra honom från det. Men när det står här att han var en jude som hette Bar Jesus, så är det nog inte utan skäl som Lukas tar upp det här. Därför vi har ju redan antytt det och förstått det, att här finns en spänning mellan judar, judekristna och hederkristna. Och det har att göra med förhållandet till lagen och en del andra saker. Och här får den här mannen Bar Jesus plötsligt stå som någon sorts typ för den judiska hållningen helt enkelt. Och därför så representerar han inte bara sig själv när man läser det här, utan han representerar den hållning som judarna kom att utveckla. Titta på 13 kapitlet vers 45. Där kommer det igen. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. 14 kapitlet vers 19. Det är fortfarande första missionsresan, men här är de på hemväg nu. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och så vidare. Eller i 18 kapitlet. Där är vi väl på den andra missionsresan. Vers 12. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och så vidare. Så det här är en judisk hållning som utvecklas allt som. Och den här Bar Jesus får stå nu som typ. Han blir den som får gå i bräschen för den här hållningen. Och det är därför som det är viktigt för Lukas att lyfta fram den här lilla berättelsen. Här står förresten i 18:12 om Akaja. Det är alltså provinsen Akaja. Det vill säga Grekland. Grekland var ju delat i två provinser. Akaja, den södra delen, och Makedonien, den norra delen. Och när det gäller Makedonien så är det ju fortfarande stridigheter om just i de trakterna. Så grekerna är ju idag jättearga på att makedonierna kallar sig för Makedonien. Det gillar de inte alls. För Makedonien är grekiskt enligt deras sätt att se det. Av tusenåriga traditioner. Men Makedonien är ju många serber och Kosovo människor och så vidare. Men de har ju ett eget land och de kallar det för Makedonien. Och det, nu är det ju Makedonien. Men det är känsliga områden det där som ni känner till. Så det var inte bara på den här tiden som provinsgränserna flyttade sig. De flyttar sig fortfarande. Då är vi tillbaka där till den här juden här då. Bar Jesus, trollkaren. Då ser ni i vers 9 att Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes av den helige ande. Han reagerar ju våldsamt. Och det här har Lukas markerat på ett annat sätt som man kanske inte först tänker på. Men ni har nog tänkt tanken själva innan. Ni ser i vers 9, där står det Saulus, som även kallades Paulus. Saulus var ju hans judiska anknytning. Paulus var ju hans grekiska namn. Innan den här versen så har Saulus alltid kallats för Saulus. Han har alltid varit, så att säga, juden Saulus. Från och med den här versen, från och med den här händelsen, så kallas Saulus alltid för Paulus. Så att det är markerat i själva sättet hur han, ni tittar när ni kommer till vers 13, där står det plötsligt Paulus. Och resten av apostlärningen bara Paulus. Det är alltså en markering att han på något sätt inte bara får motstånd från judarna, utan att han själv också blir utstött från den judiska gemenskapen eller identifierar sig mera med hedningarna efter den här händelsen. Här står då att Paulus, och nu ska jag försöka då, för jag har försökt att vara konsekvent, så jag har oftast talat om Saulus innan. Jag kanske har försagt mig någon gång, det är möjligt, men jag har tänkt Saulus. Och nu ska jag försöka tänka Paulus i fortsättningen. Paulus, han genomskådar den här Bar-Jesus. Han spänner ögonen i honom. Och så kallar han honom för djävulens son. Ni ser att det står djävulens son. Men vad betyder Bar-Jesus? Jo, det betyder Jesus son. Bar betyder son och Jesus är ju Jesus. Bar-Jesus är Jesus son, eller inte Guds son, men Jesus son. Men Saulus genomskådar honom och kallar honom för djävulens son, det vill säga motsatsen. Det är markeringen som han gör. Och dessutom så skriver Lukas inte bara att han kallas för djävulens son, utan det står också att om du jämför i vers 9 i början där, så står att Paulus var full av den helige ande. Och sen när du läser om djävulens son så står det att han var full av allt slags svek och bedrägeri. Så den ena är helig andefylld och den andra är djävulsfylld. Så ni ser att det här är en konfrontation som är rejäl. Och det är väl så som det är meningen att vi ska förstå det hela också. De representerar helt enkelt två olika andemakter som står emot varandra här. Och som det står, du ser kontrasterna och konfrontationen också i vers 10 faktiskt, där det står att Herrens vägar är raka, men djävulens vägar, alltså det som står ovanför där, det är att han förvränger, gör dem krokiga alltså. Så evangeliet är enkelt och rakt, men Bar-Jesus förvränger det och gör det krokigt. Samma motsatsförhållande. Och det är väl så, då ska man förstå det här som sen kommer. För det är ju ett förskräckligt ord. Det är ju strafford som Paulus uttalar. Det kommer i vers 11. Nu kommer Herrens hand över dig. Du ska bli blind en tid och inte kunna se. Det är så att säga... Vi har stött på det tidigare i apostlärningarna, nämligen i berättelsen om Ananias och Safira, de som föll ner döda. Det var ju ett mirakel, fast det var ett negativt mirakel. Det var Herren som slog dem med död för att verkligen dra upp linjerna och visa vad som gällde. Och på samma sätt ska vi förstå det här. Det här är också ett tecken under. Fast det är inte den typen av tecken under som vi vill se naturligtvis, men vid de här två tillfällena så finns det. Fast här finns ju en annan skillnad också jämfört med Ananias och Safira. Och det är ju det att vägen till omvändelse för den här Bar-Jesus finns. För det, han säger ju att han ska bli blind för en tid. Och det står också hur man nu ska förstå det. Jo, man ska naturligtvis förstå det bokstavligt, att den här bara Jesus gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. Men man kanske kan läsa det i bildlig mening också, att han behövde någon som vägledde honom rent andligt också. Men resultatet av den här konfrontationen i Paphos, som alltså är som en skiljedelare i den utveckling som vi har i apostlärningarna. Här är ett vägskäl helt enkelt, som talar då för att Saulus går över till hedningarnas apostel mer och mer. Resultatet är att landshövdingen i vers 12 såg det här och han slogs av häpnad över Herrens lära. Herrens lära heter på hebreiska här didaché tokyrio. Alltså samma ord didaché som vi har i Apostlagärningarna 2:42, där det står om de första kristna att de höll fast vid apostlarnas lära, apostlarnas didaché. Samma ord används här. Så det, men vi förstår ju det att det handlar inte om ett intellektuellt försanthållande enbart, utan han var ju naturligtvis slagen. När det står att han var häpen och slagen av Herrens lära, så var det ju det att han var ju överbevisad. Han var ju häpen och slagen över den heliga andes kraft. Inte bara över själva orden som Paulus sa, utan utav allting som hände. Han blev överväldigad, överrumplad, besegrad av Herrens lära, utav Herrens kraft. Och det har vi talat om många gånger tidigare, att ordet och handlingen, tron och gärningen, det är två sidor av samma sak. Och det är så tydligt, inte bara när man läser hur Gud talar och verkar, utan också i en berättelse som den här. Så han kom till tro där, vad jag förstår. Och bara Jesus hade inte kunnat hindra att landshövdingen kom till tro. Så det här var vad som hände på Cypern. Han predikar i judarnas synagog, och det står bara en halv vers om det. Det här brytpunkten äger rum på Cypern. Och sen kommer då i Antiochia, där vi får läsa mera om hans predikan och så. Jaha, då ska vi läsa vidare. Då ska vi se hur långt vi ska ta här. Om vi läser, jag vill ta och läsa 13-15 kanske till att börja med. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Det vill säga till Attaleia, som hamnstaden hette, och sedan till Perge. Där, nu kom det ju, där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndaren hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Vi tittar då på den där kartan då, så ser vi, du har Attaleia, hamnstaden, och sen är det ungefär 2 mil till Perge, eller knappt 2 mil. Och Perge ligger här i provinsen Galatien, tror jag i alla fall. Jag har liten frågetecken där för egen del. Men det som, ni ser att det står ingenting i just det området där. Det står inget namn. Men det är landskapet Pamfylien. Och Galatien går åtminstone ner, så att både Antiochia, Iconium, Lystra, Derbe, det ingår i provinsen Galatien. Kan tänkas att Attaleia och Perge gör det också. Jag är lite osäker på det. Men hur som helst så ligger Attaleia och Perge i ett landskap som heter Pamfylien. Jag ser nu att jag har skrivit i mina anteckningar här att det faktiskt sorterade under den romerska provinsen Galatien. Alltså kommer han i sådana fall till Galatien, åtminstone till provinsen Galatien, på sin första missionsresa. I den här texten som vi läste nu, när de kommer till Ataleia, eller till Perge åtminstone, det är ju omnämnt här i 13 versen, så står det ingenting i Lukas berättelse om vad som hände. Det står bara liksom i förbigående att Johannes Markus återvände till Jerusalem. Och det vet vi som har läst Bibeln tidigare, att det där uppskattade inte Paulus alls. Och vi har inte något skäl någonstans, inte här heller, till varför Johannes Markus lämnade dem. Det finns lite olika spekulationer kring det. En spekulation skulle kunna vara att efter den här händelsen med Bar Jesus, som kanske var rumsren i allmänhetens ögon, inte trollkar och hemsk och förskräcklig som vi kanske tänker det, så kan ju Johannes Markus ha förstått att här är Saulus ute, eller Paulus ute efter att förkunna, eller att han drar sig inte för att konfrontera. Johannes Markus kanske inser redan här att det här kommer bli konfrontation på konfrontation på konfrontation när vi fortsätter. Det kan, han kan helt enkelt ha varit rädd och vänt tillbaka av det skälet. Det kan ju också ha varit så att att de inte hade planerat resan så väl, utan det är först nu som de bestämmer sig för att de ska till Antiochia. Och då är det så att resan upp till Antiochia är hemsk. Inte bara att det är dåliga vägar i allmänhet, utan det är otroligt otillgänglig terräng och berget. Och Antiochia som jag har på kartan, det ligger ungefär 1000 meter över havsytan. Och det fanns säkert stråtrövar och annat farligt folk där. Det kan ju också ha varit ett skäl. Eller som jag har hittat på en egen förklaring som jag har nämnt här några gånger. Jag tänker mig också att Petrus, som ju försvinner ur bilden och berättelsen, att han som reste omkring, han behövde ju verkligen en tolk. Och Johannes Markus och Petrus var ju bästa vänner. Så det kan ju tänka sig att han övergivit Paulus, som han ännu inte behövde tolka, för Petrus fördel. Men det är som sagt en ren spekulation. Vi vet djupast sett inte vad det var för någonting som hände. Antiochia har ni då på kartan. Det ligger i landskapet Pisidien, säger vi hela tiden. Och då är det faktiskt inte riktigt sant. Det är nämligen så här, att precis ovanför Pisidien, landskapet Pisidien, ni har inte det på kartan, så ligger Antiochia ligger i Pisidien, ja. Just det. Men det räknades till Pamfylien. Nu ska vi se här. Hur är det så att det... Jag har gjort en liten notering här, men jag ser att det här är inte lätt att hålla reda på. I texten står det att de kom till Antiochia i Pisidien. Just det. Men Antiochia ligger egentligen inte i Pisidien, utan det ligger i Frygien. Men det ligger på gränsen. Så att även om det ligger i Frygien, så räknades det till Pisidien. Av det enkla skälet att i Frygien, i de här trakterna, så fanns ingenting förutom Antiochia. Och det administrerades mot Pisidien, för det låg precis vid gränsen. Vägarna gick från Antiochia in i Pisidien. Norrut gick det inga vägar, för det var ännu eländigare terräng. Det kan ju vara en detalj som kanske inte är så viktig. Från Perge till Antiochia är ungefär 16 mil. Bergigt landskap. När de väl kommer fram dit då, utan Johannes Markus, så tar de sig alltså till synagogan. Och där kommer de in, och vi kan lägga märke till att det står i slutet på vers 14. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Jag vet inte om det är någon tanke med det, men det kan det nog vara. De satte sig. För ni ser att sen när vi kommer till den 16 versen, då står det, då reste sig Paulus. Det var nämligen så att i synagogan, när man talade i synagogan eller la ut texterna eller fick göra den här hälsningen, så satt man i regel. I judisk miljö så sitter läraren. Men Paulus reser sig som en grekisk retor, som en grekisk talare, och gör en gest med armen till och med. Då reste sig Paulus och gav tecken med handen, precis som de grekiska talarna gjorde. Och här står visserligen, nu är han visserligen i synagogan, men han är i en hellenistisk miljö, i en grekisk miljö. Han är ju inte i Israel, utan är i en grekisk miljö. Och som ni ser i vers 16 så talar han till dem som fruktar Gud. Då syftar han inte på judarna, utan då syftar han på gudfruktiga hedningar som deltar i synagogans gudstjänst. Så han vänder sig upp som en grekisk talare, och så talar han till de här som fruktar Gud. Alltså, så han adresserar hedningarna lika mycket, ja kanske till och med mera än vad han adresserar judarna. Vi ska läsa det här då ifrån, vi läser från vers 16, får se hur långt det kommer. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder, och han tog hand om sitt folk när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Jag tror vi avbryter där så det inte blir för mycket. Jag har skrivit i kompendiet några bibelord där som syftar på uttrycket de som fruktar Gud. Jag sa att han adresserade ju hedningarna här lika mycket som, eller ännu mera än judarna. Titta i 10:22. Det är, då får vi gå tillbaka, för det har vi redan gått igenom. Men 10:22. Ja just det är den här officeren Cornelius som kallas för en man som fruktar Gud. Det har du samma uttryck. Den Cornelius där, han är ju inte proselyt, så han har inte gått över till judendomen, utan han är en gudfruktig hedning som bara sympatiserar så att säga med det judiska. Det kommer igen i vers 35. När Petrus säger att han har förstått att Gud tar emot dem som fruktar honom. De gudfruktiga. I 13 kapitlet som vi håller till i, så har du det i vers 26. Det är alltså i det här talet som Paulus håller: ni bröder, söner av Abrahams släkt, det är judarna, och ni andra som fruktar Gud. Och så har ni några bibelställen till på det. Men det här, de här människorna som fruktar Gud börjar alltså komma in mer och mer på scenen. Och vi kommer att se att många människor kommer till tro. Och det verkar när man läser apostlärningarna som att Paulus, missionären Paulus, har störst framgång bland de som fruktar Gud. Alltså inte bland judarna, för de har ju den här aviga hållningen till honom, även om man vänder sig till dem först, utan bland de gudfruktiga. Det är de som kommer alltså att snabbt utgöra de första kristna församlingarna. Det här talet som Paulus har, det går ju då från vers 16. Där börjar han tala. Ja, hur långt går det? Det går ju väldigt långt. Det går väl till och med 41 i alla fall. Så jag läste inte hela talet. Men det talet som är återgivet här, det är väl det enda exemplet på tal som vi har från första missionsresan, vad jag kan se. Så det är uppbyggt, kan man säga, som en traditionell missionspredikan. Vi har ju sett på några tal tidigare. Vi har konstaterat att det är 25 olika tal i apostlagärningarna, och de är i regel uppbyggda på samma sätt. Så det här är ett traditionellt missionstal. Och då har man börjat med att adressera åhörarna, och så kommer den här historieöversikten som vi läste när vi gick igenom Stefanustalet. Det var ju ganska lång historieöversikt. Sen kommer själva kerygmat, berättelsen om vad Jesus gjorde. Och så kommer det något bibelord som visar att Jesus är den som de har väntat på. Så kommer det en maning till omvändelse. Inte så sällan förenat med någon typ av varningsord. Och så beskrivs resultatet utav alltihopa i slutet. Så är det nästan varje gång. Och så är det den här gången också. Det är bara att när Paulus då går igenom historien här, då är det ju självklart så att, och så är det ju, var det ju för Stefanus också, och så var det för Petrus med när han hade sin pingstpredikan, att då väljer man ju ut de delarna av den judiska historien som är särskilt viktiga just för det här tillfället. Och så binds det samman och så blir det som en förkunnelse eller en beskrivning. Och här ser man då att Paulus, han lyfter fram helt andra saker för de här människorna som fruktar Gud än vad han skulle ha gjort ifall det bara var judar. Eller som Stefanus gjorde då. För om du jämför Stefanus tal och det här talet, så ser man att man lyfter fram olika saker. Och det som Paulus lyfter fram så långt som vi har läst det här, det är ju domartiden förstås. Och så lyfter han fram detta med Saul i vers 21, eller Saulus. Saul och Saulus, det är samma. Och han lägger upp talet så här, så att han utgår ifrån eller visar på Israels utkårelse. Och hur Israel har burits utav Herren Gud. Och hur Israel i vers 19 hade framgång när de intog Kanans land. Och så vidare. Så han lyfter fram det positiva. Men han har inget så att säga, håller inte någonting emot Israel. Precis tvärtom. Han har ingen aversion emot Israel eller judiska historien. Som han kommer att bryta med, som vi vet. Utan tvärtom. Han visar hur de är utvalet av Gud. Hur de har vuxit. Hur Gud har burit dem, står det till och med. Genom öknen i vers 18. Och hur han utrotade 7 folk för att Israel skulle kunna få inta landet. Och sen så talar han längre ner, nu har vi inte kommit så långt, men längre ner så talar han om att de som fruktar Gud, de införlivas i Israel, i det judiska folket, kommer in i det förbund som är Guds förbund med det judiska folket. På samma sätt beskriver Paulus det när han skriver Romarbrevet, för Romarbrevet 11 handlar ju bara om det här. Och då säger han att det är vi som är hedningar som Gud har plockat upp och lyft, och så har han insatt oss i det judiska folket. Och det här är ju viktigt för Paulus att visa det. Och det visar han här då på ett särskilt sätt. Och så kommer han då till vers 21. Så säger han att Gud gav dem Saul. Och varför tror ni att han tar det exemplet? Jo, han är ju själv av Benjamins stam. Saulus Paulus, han kommer ju från den stammen. Och nu händer det igen. Nu ger Gud Paulus till dem. Så där finns säkert en anknytning. Det var viktigt för Paulus att säga att han faktiskt inte bara var jude i största allmänhet, utan att han tillhörde den här privilegierade Benjamins stammen. Att han själv var av Davids hus, så att säga. Titta i Romarbrevet. Romarbrevet 11. Romarbrevet 11:1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, och så vidare. Eller i andra Korintierbrevet. Där han också mån att lyfta upp det, lyfta fram det i 11 kapitlet, vers 22. Vad andra vågar skryta med, det vågar jag också. Om man nu får tala som en dåre. Är de hebreer, det är jag också. Är de israeliter, det är jag också. Är de Abrahams barn, det är jag också. Och han har det på samma sätt i Filipperbrevet 3, vers 5. Fast här i det här talet så räcker det kanske med att han fattar sig ganska kort då, så att man ska få de här associationerna. Sen lämnar han ju Saul rätt så snabbt. För ni vet hur det var med Saul, som det står här i vers 22 också, Apostlagärningarna 13:22, att Gud avsatte honom och gjorde David till kung över honom. Och här kombinerar nu Paulus två stycken bibelord. Han kombinerar första Samuelsboken 13:14. Och jag ser nu här i folkbiblarna, i notapparaten, att det står också där första Samuelsboken 13:14 och Saltaren 89:21. Så vi kan titta på de verserna. Första Samuelsboken 13. Och så har vi nu vers 14. Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. Alltså Herrens ord till Saul. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Lägg märke till formuleringen, han har sökt sig, han letar efter en man efter sitt hjärta. Och så går vi till Saltaren 89. Vers 21. Här är också en sån här historiebeskrivning av Israels historia. Och i vers 21 så står det: jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Så där söker han inte efter en man efter sitt hjärta, utan har han funnit honom. Och det är David. Och den här David är ju, det förklarar inte Paulus i sitt tal. Men den här David som Herren hade funnit, det var ju inte David, utan det är ju Davids ättlingen. Det är ju så att säga Davids son, det är ju Messias som det handlar om. Och det förklarar inte Paulus. Och då så säger kommentatorerna, och det tror jag de har alldeles rätt i, att han förklarar inte det därför att det fattade alla. Alla som lyssnade begrep det. För Davids son, Hosianna Davids son, det var ju Guds Messias. Så att det hade man nog förstått, och det behövde inte förklaras ytterligare. Annars kunde han ju ha citerat där i Andra Samuelsboken. Där står det så här nämligen, Andra Samuelsboken 7:12. När Herren talar till David i samband med att han ger sina löften till David. Nu ska jag bygga ett hus åt dig. Nu ska vi se här. Jag tar nog från vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Det här uppfattade ju de judarna sedan i efterhand, för det är ju skrivet nästan 1000 år innan. Det uppfattade de som att det syftade på Messias, alltså inte på Salomo då, på den sonen i bokstavlig mening, utan det var en Messias gestalt som man väntade på. Det var Guds egen son helt enkelt. Och det förstod säkert de som lyssnade till Paulus här i Antiochia. Och då står det så här då i vers 22, när jag är tillbaka till Apostlagärningarna 13:22, att Gud avsatte Saulus och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Så där kopplar han direkt till Jesus. Jesus är alltså denna Davids son, Guds sonen. Sen läser vi vers 24-25. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp sa han: det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på. Och de två verserna, 24-25, de är lite överraskande. För man kan ju tycka, varför knyter han an till Johannes Döparen här mitt i alltihop? Ska det vara nödvändigt? Och då är det med största sannolikhet så att vid den här tiden så fanns Johannes Döparens lärjungar i de här trakterna. De var fortfarande aktiva. För det var inte alla Johannes Döparens lärjungar som gick över till Jesus. Några gjorde ju det. Men det fanns också de som inte gjorde det. Och hur kan vi veta det då? Jag tittar i Apostlärningen 18. Vers 25 har jag skrivit där. Och där ser ni, vi kan ta från vers 23 så kan ni följa med geografin då. Det är tredje missionsresan. Här uppehöll sig Paulus någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien. Och sedan genom Frygien. Det är landskapet Frygien upp där då, va. Och han styrkte alla lärjungar. Och så åkte han västerut. Och kommer till Efesus. Och där fanns en jude som hette Apollos. Efesus är det som kallas för Mindre Asien. Han var född i Alexandria, alltså Egypten. Och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. För i Mindre Asien, i hela det området, så fanns det sannolikt inte bara Johannes Döpares lärjungar. Utan fanns också en sammanblandning, missförstånd mellan Johannes Döpares lärjungar och blivande kristna. Titta i 19 kapitlet. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus. Där träffade några lärjungar, tog ni emot helig ande? Då svarade de: nej, vi har inte ens hört att en helig ande. Vers 3, då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Så att Paulus sa i vers 4, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folk att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. Så förmodligen är det så, tillbaka nu till Antiochia och första missionsresan, att han hade inte bara en front emot judarna som ville att de hedningarna skulle följa lagen, utan han hade också en front här mot Johannes Döpare lärjungar, eller front och front. Han började åtminstone vända sig till dem i förkunnelsen och reda ut det här, så att de kunde förstå att det var skillnad på Johannes Döparens dop och det kristna dopet. Så de kunde få klarhet i den förvirring som rådde. Så det är nog därför som de här två verserna finns med i Paulus talet. Sen kommer då själva kerygmat. Och själva kerygmat, det känner ni ju väl. Alltså själva kärnan i budskapet från vers 26. Ni bröder, ni ser det, börjar han om med adresseringen här. Ni bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud. Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jag har inte tittat det, men i grekiska texten så står det säkert: till oss har evangeliet om denna. Det är ju samma ord. Evangelium och det glada budskapet, eller budskapet. Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var, i vers 27. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast det inte fanns något giltigt skäl att döma honom till döden, så krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, och som nu är hans vittnen inför folket. Där har det själva kerygmat, det som måste finnas med i varje missionspredikan. Det innehåller alla de väsentliga delarna. Ni ser att han direkt här i vers 27-28 knyter an till Jesu död. Så det finns ingenting om hans födelse eller hans förkunnelse eller att han botar många sjuka och så vidare. Utan han går direkt in på försoningsdöden. han säger inte försoningsdöden, men döden, att han blir dödad, avrättad. Och först verkar det i vers 27 som att han ursäktar judarna lite. För han säger, deras ledare förstod inte vem Jesus var. Men även om han ursäktar dem så är det ju ingen ursäkt. För man, även om de inte visste eller förstod vem Jesus var, så bär de ju skuld för det i alla fall. De har ju gjort det de har gjort, vare sig de förstod eller inte. Och det ska vi se längre ner i predikan. Och deras skuld är särskilt graverande eftersom Pontius Pilatus tydligen förstod att Jesus var oskyldig. Så han förstod att Jesus var oskyldig, men judarna förstod inte. Så att när där ser man ju igen då hur hedningarna plötsligt får företräde framför judarna som är Guds egendomsfolk. Hedningarna med Pontius Pilatus i spetsen begrep mera. Och trots att Pontius Pilatus förstod detta så krävde de judiska ledarna att Jesus skulle avrättas. Och där använder han uttrycket i vers 29 om att de hade hängt upp honom på trä. Och det känner ni igen sen tidigare bibelförklaringar, att det där kommer från 5 Mosebok 21-22. Att en människa som ska stötas ut ur gemenskapen, som ska avrättas, är en förbannad och ska hängas upp på träd utanför stadsmuren. Absolut inte orena inne i staden. Men nu hade ju inte judarna korsfästelse på Gamla testamentets tid, utan man tror att det gick till som så att man stenade till döds. Och när personen i fråga var dödad så hängde man upp dem på trä till allmänt beskådande. Om man ser till den gamla testamentliga texten. Men det är det uttrycket som Paulus använder här. Så att han i det avseendet så vänder han sig till judarna. Det är ju tveklöst så. Men, vers 30. Gud har uppväckt Jesus från de döda. Gud har sänt sin messias. Där nu är vi inne på den här Davidsättlingen. Han som ska upprätta det eviga riket. Och som ska regera till evig tid. Nu börjar nog poletten ramla ner för dem som lyssnar. Nu börjar de förstå vad Paulus är ute efter. Och då kommer, efter att Paulus har sagt det här, så kommer det som alltid kommer. Nämligen andra momentet, så att säga, i missionspredikan. Att han bygger under det här med bibelord. Och då läser vi från vers 32. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram så som det står skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från de döda så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Och han säger på ett annat ställe, du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Alltså det kan inte handla om David det här. För David är ju död och begraven. Som Petrus sa på pingstdagen, att hans grav är ju mitt ibland oss. Det vet vi ju att han är död. Men ordet syftar ju på Davids sonen. Den andlige kungen David, eller fullbordaren. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Och nu ser jag att tiden har försvunnit, så att vi får sluta där vid efter vers 37. Och så får vi knyta an till det nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för att du har låtit ordet gå ut till oss. Att vi kan få del av det. Och vi ber att du fortsätter att tala till oss genom ditt ord. Upplyser oss. Och gläder oss över allt som du har gjort. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Apostlagärningarna. Det här var del 34. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio.